Nästa morgon vid stugan i skogen så frågade Davor onkel Enya: "Berättar du fortsättningen ikväll? Jag tror att jag somnade kring den good guy Gooby och ni var ute på isflaken." Mariam nickade. "Ja, jag somnade någonstans där också. Det var så många isflak överallt, tänkte jag, nästan som att räkna får. Jag gled bort på ett." Enya skrattade. "Men det finns inte så mycket mer att berätta", sa han. "Vi sa hej då till prinsessan och Omid och Gomid, åkte tillbaka till jobbet och började plantera träd igen. Alla tyckte att det var konstigt att vi inte var så lurviga längre. De som låtsas vara vi hade ju varit knyrftor och hade tappat vikt så snabbt. Men på det hela taget så funkade det och vi planterade träd och markerade träd resten av sommaren. Det var trevligt. Men det skulle bli en ganska långsam berättelse." "Aha", sa Davor lite besviket. Onkel Enya tittade på honom utforskande. "Det kanske är dags att du och Mariam har lite egna äventyr." Davor tittade på honom, sen på sin gröt och åt sen sin gröt. Kanske han tänkte på det. Väldigt svårt att veta, tyckte Enya. "Oj", hördes Mariam ropa ifrån köket. Hon var den första som tittat ut. Luften var full av tjocka flingor och det låg redan ett tjockt täcke av snö på marken. "Oj", sa Mariam igen. De åt upp sin frukost och var snart ute i snön, men fick rusa in direkt för de tagit på sig alldeles fel skor och direkt blivit blöta. De rusade ut igen med rätt skor. Allt såg annorlunda ut. Det låg en stig nära stugan som deras mamma och pappa tvingat ut dem på flera gånger. De vandrade ditåt. Stigen förde dem genom skogen, där snön lade sig tyngre och tyngre högar på trädgrenarna. Det var bara några grader under minus och snön var tung. Överallt där de gick var deras spår det första. Förutom ett spår av något litet djur som ledde över stigen och sen över till andra sidan. Och försvann i skogen. Bortifrån stugan ropade deras mamma och pappa att de skulle vara tillbaka för att åka och handla om en timme och att det inte skulle gå vilse. Och de svarade ja, men hörde de egentligen inte. Som man gör. För visst är det svårt att lyssna till allt det som folk säger till en hela tiden. Stigen ledde uppåt. Och vid krönet på en liten kulle kunde de se solen som precis hade tittat upp bakom träden. Och det gick rysningar genom Mariam när hon såg dess ljus spela över trädtopparna. Världen var så förvandlad. Och tyst. De vände sig om och gick vidare och vandrade ner för kullen på andra sidan. En ensam fågel med röd mage sjöng ifrån ett kalt björkträd. De stannade och lyssnade. Sen fick Mariam en snöboll i bakhuvudet. Hon skopade direkt upp en dubbelnäve och Davor studsade klok nog, eller kanske inte, in mot skogen. Mariam sprang efter. Davor var snabb, men Mariam var äldre och snart var Davors ansikte färdigmulat och han hade snöhår. Fast det hade Mariam också. De rullade över på rygg i sina overaller och såg sina andedräkter ryka upp mot himlen. Mariam ställde sig upp och borstade snön av kläderna och räckte sportsligt sin hand till Davor för att hjälpa honom upp. Snötäckta snubblade de tillbaka till stigen. Men den dök ju aldrig upp. De fick en sjunkande känsla i magen och tittade runt sig. Inte att någon av dem letat efter landmärken när de rusade in i skogen. Det var väldigt många träd runt omkring dem. Har du någon gång varit vilse i en kanadensisk eller en svensk skog? Om du har det så kanske du vet vad jag menar när jag säger att det är väldigt fint och väldigt mycket stenar, mossa, bark och barr. Men att om man inte vet vad man letar efter så ser allt rätt lika ut. Det finns inga stora torn eller statyer och ofta finns det inte ens andra sorters träd, som ekar eller buskage. Min kompis säger att faktiskt var det inte alltid så i Sverige, utan att fram till att någon kung bestämde sig för att man skulle avverka ekar till skepp så fanns det lövskog i Sverige långt upp i landet. Men jag vet inte om det är sant eller inte faktiskt. Nu är det i alla fall barrskog och så har det varit i hundratals år. Och i den barrskogen irrade de runt. De såg att skogen slutade upp mot en kulle, så de vandrade upp för den och hoppades kunna se stigen ovanifrån. Så de började vandra, tysta och sammanbitna, uppåt. Träd växte inte på sluttningen, desto mer buskar. Att de skulle lyckas ta sig igenom var de inte alls säkra på. Till slut fick de lägga sig på mage och åla sig igenom. Snön låg så tät ovanpå buskarna att det var som att åla sig igenom en grotta. Mariam tänkte, det här vore fantastiskt om jag inte vore rädd att aldrig hitta tillbaka och dö här ute. Hon sammanfattade på så vis rätt väl det stora problemet med äventyr. De rörde sig uppåt och till slut kunde de ställa sig upp och pressa sig igenom de sista buskarna. Det var en befrielse att bara slåss mot snön och inte mot både buskar och snö längre. När de tittade ut över skogen så insåg de att stigen måste ligga på andra sidan kullen. För annars så skulle de se sin stuga härifrån. Tanken på att de skulle kunna se sin stuga fyllde Maria med mod. Och efter att de diskuterat det hela så traskade de båda två beslutsamt vidare upp för kullen. Men det är svårt att bedöma höjden mot kullen nerifrån. Det som är längst upp ser alltid mindre ut än vad det är. Och utan att veta om det var Mariam och Davor på väg upp för ett mindre fjäll. Ett som skulle ta en vuxen människa flera timmar bara för att ta sig upp. Och i flera timmar fortsatte det. Och det fortsatte. Och fortsatte. Och solen hann både till sitt låga zenit som en ljuspunkt i en mjölkvit himmel. Och långt tillbaka ner innan de till slut kravlade sig över krönet och kunde se ut på andra sidan. Det var högt, högt uppe och de såg långt bort. Ända till bergen på norska sidan. Och ett litet dockhus låg vid foten på berget. De kände igen föräldrarnas bil där utanför och den lilla smala skåran i skogen som dök över stugan. Måste vara bilvägen som ledde in. Det andades båda hörbart ut samtidigt. Det var långt. Men det var bara att vandra ner för den här förväxta kullen. Som egentligen var ett fjäll. Så var man nästan framme. Fjäll är förresten vad berg heter i norra Norge. Och norra Sverige. Och Bohuslän. Fast i Bohuslän så kallas kullar också för fjäll. Så det är lite förvirrande. Davor klappade Marian på axeln. Det här var det bästa och sämsta plan du någonsin haft, sa han. Marian skrattade och kunde väl inte direkt säga emot. De var trötta och hungriga och törstiga. Och satte sig ner för att vila ett slag. Så högt upp så blåste vinden friare och starkare. Och snöfallet hade inte blivit mindre medan det gått. Det var som hösten lagrat all sin snö i ett förråd för det första fallet. Fram tills vintern kom och sparkade upp dörren när hon inte tittade. Nu tog vinden i ännu mer, flingorna ven i ögonen och de fick blinka oupphörligen. Vi går ner, sa Mariam. Davor nickade och de började ta sig ner för kullen. Fågelvägen mot stugan. Men sällan är det så enkelt att man kan gå rakt. Och i verkligheten är det nästan svårare att gå ner än att gå upp. Solen gick ner och snön blev tjockare. Det skyndade på så mycket de vågade utan att ramla. Men när solens strålar började bli gyllene och svepa över trädtopparna från andra sidan var de inte längre ner än busksnåren på andra sidan. Davor satt sig på en sten. Jag måste vila lite. För jag tänker på att de har gått hela dagen. Sen frukost. Marian vilade händerna på knäna och satt sig sedan hon också. De kröp in under buskarnas snötak. Drog overallernas luvor över sig. Och händerna långt in i ärmarna. Och lade sig att vila bara några minuter. När Davor vaknade var det mörkt. Han kravlade ut från buskarna och såg stjärnorna gnistra ovanför. Det hade slutat snöa, men temperaturen hade fallit. Och Hans vakade okontrollerbart. Dabor kröp tillbaka in i buskarna och väckte Mariam. Hon skakade också. Vi måste gå till stugan, sa Dabor. Inte en chans, sa Mariam. Vi kommer aldrig att hitta i mörkret. Och det insåg också Dabor motvilligt, för han svarade inte. De satte sig vid minningen till buskarna och la armarna om varandras axlar. Och väntade. Tänk vad stolt mamma skulle vara över oss, sa Mariam. Se så tråkigt vi har det. Dabor skrattade, vilket kändes bra, även om han fortfarande skakade. Men det gjorde bara att han skrattade mer. De satt där länge och hade komiskt tråkigt och skakade. Mörkret var tungt och långt, som det är på vintern i Sverige. Plötsligt kände Mariam något varmt och lurvigt vid sin sida. Hon tittade upp förskräckt mot Dabor, som tittade förbi henne med uppspärrade ögon. Det var stort som en mindre björn och päronformat. Och sen var det Davors tur att hoppa till, eller han skulle ha gjort det om han haft energi kvar i kroppen. För han kände också något varmt och lurvigt mot sin sida. Deras hjärtan rusade i 110 km i timmen. Det var så mörkt så de kunde inte se vad det var för varelser. Varelserna la märkligt synkroniserat var sin hand på Mariams och på Davors knä. Så pekade de båda uppåt. Och Mariam och Dabor såg uppåt. Och där var ett märkligt pulserande grönt sken på himlen. Dabor tänkte, typiskt också, nu kommer aliens att ta oss också. Ja, det är jättesvårt att inte börja gapskratta. Han fick liksom bita sig i tungan så att det kom tårar för att inte börja gapskratta. Han var rädd att björnarna skulle äta upp honom om han gapskrattade. Ljuset pulserade och började liksom dansa på himlen. Det roterade som en häxkittel med en fors i botten. Och sen ändrade det sig plötsligt och dansade uppåt på himlen i långa stråk. Både Davor och Mariam glömde helt bort att vara rädda. De tittade på varandra, skakade på huvudet och fortsatte att titta uppåt mot den dansande himlen. Davor måste ha somnat. För nästa sak han hörde var rop. Ljuset på himlen var borta, men en ljuskägla flackade fram och tillbaka. Det var pappa. Här är vi, kraxade han. Men det hördes inget. Han hade ju inte druckit sedan morgonen. Någon räckte honom en plunta och han drack djupt och ropade sedan. Med all kraft han hade så att det ekade över berget. Här är vi! Ljuskäglan stannade till. Sen hördes rop som rörde sig mot dem. Djupt tacksam räckte Davor tillbaka pluntan. Och insåg precis samtidigt det absurda med att någon mitt ute i skogen skulle gett honom en plunta. Och att ingen av de stora päronformade varelserna längre fanns kvar runt om. Han hann inte tänka längre på det. För snart så spelade ljuskäglorna in genom buskarna. Och deras mamma och pappa och Uncle Enya svepte upp dem i så hårda kramar att Davor återigen bara kunde kraxa. Det var tårar och mycket lyckliga föräldrar och mycket trötta barn. Och en bil som var så fantastiskt varm att Davor och Mariam somnade flera gånger på den korta vägen hem. En stund hon var vaken och såg mörkret där ute svepa förbi hörde Davor och Emja sin mamma gräla på Enya. Det här var anledningen till att jag inte ville att du skulle hålla på och berätta om gnyrftor och allt. De kunde ha dött. Enya svarade inte, men Mariam såg från baksätet att han såg lite skamsen ut. Snart var de framme vid stugan och stupade i stäng. Mariam drömde om den dansande himlen och Davors hand höll hårt ännu när han sov djupt i en liten päronformad plunta. En vecka senare var de tillbaka i storstaden. Telefonerna plingade, snön yrde, bilarna tutade och världen rent allmänt vrålade förbi. Det var gott att se vänner, att se hjärtan på telefonen och att inte vara i en liten stuga mitt i en mörk skog. De saknade det också. Det kunde de inte förneka. Mariam och Davor tittade upp mot himlen, som aldrig blev riktigt mörk i storstaden, och visste att där bakom fanns ett djupt mörker. Och det gjorde de inte ledsna eller vemodiga. Tvärtom. De styrde sina steg in mot centralen och ljusen och vrålet. Och Davor lät handen vila över pluntan som låg i fickan. Han log mot Mariam. Mariam stod med blicken fixerad någonstans långt bortom den knallblå reklamskylt hennes ögon riktades mot. Hon log också. Davor buffade henne på axeln och sa: "Tuben kommer." Mariam ruskade på sig och de två barnen strömmade som bord på tuben. Tokleende så att folk blev rädda. Och lät sig svepas tillbaka. In till hjärtat av den stora staden.